Sök din stads bästa, tänkte jag prata om idag. Det är valdagen och jag tänkte att jag skulle läsa lite bibelord och dela lite tankar om hur jag ser på att vi som kristna kan vara med och få bli till välsignelse för vårt samhälle. Det är lite politiskt, men inte liksom partipolitiskt, om ni förstår vad jag menar. Att vi kan få vara med och påverka till det bättre i det samhälle vi lever i. Vi ska inte isolera oss bort från världen. Vi ska inte heller bli som världen. Vi ska leva i världen och vara ett gott exempel. Och det vill jag prata lite om idag. Hur vi kristna liksom kan hitta i Bibeln att få välsigna vårt samhälle som vi befinner oss i. I vårt fall då, Härnösand. Och det första jag vill lyfta fram, det är tre bibelord. Paulus har skrivit alla tre. I Filipperbrevet så står det så här: vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och med det vill jag ha sagt att, alltså, det var så här att nämligen på Bibelns tid så kunde man ha olika medborgarskap. Ni kanske känner till att Paulus, han var noga med att poängtera att han var romersk medborgare, eller hur? Trots att han var jude och han tyckte det var lite speciellt liksom. Det gav vissa fördelar för honom. Om man var romersk medborgare, då fick man inte korsfästas till exempel. Man fick inte bara avrättas eller pryglas hur som helst, utan det var tvungen att gå rätt till och rättegångar och sånt. Så det fanns liksom vissa fördelar. Man fick rösträtt och sådär. Visste ni att Paulus också var medborgare i Tarsus, en stad? Så där var han också medborgare. Och förmodligen skulle han säga att han var någon form av slags medborgare i Israel. Judisk nationalitet. Och så. Så att man kan liksom ha flera medborgarskap. Och vi kristna i Sverige, vi har två medborgarskap. De flesta av oss här inne i alla fall är svenska medborgare. Det står i vårt pass att vi tillhör Sverige. Men vi har också ett till medborgarskap. I himlen, skriver Paulus. Vi tillhör himlen först och främst. Och så Petrus, när han bråkar med det judiska ledarskapet och de försöker förbjuda honom att predika om Jesus, då så svarar ju han att det är viktigare att lyda Gud, man ska lyda Gud mer än människor. Och på samma sätt är det för oss att vi bor i Sverige, vi är svenska medborgare, vi följer svenska lagar och allt det där. Men om det krockar med de himmelska lagarna så att säga, då vet vi vart vi har vårt primära medborgarskap. Man kan jämföra med att om du är en svensk medborgare som flyttar till Ryssland, då följer du de ryska lagarna, givetvis. Du lever där och du blir en del av det ryska samhället. Men du har gränser också för vad du som svensk medborgare kan göra i Ryssland. Du engagerar dig förmodligen inte i den ryska armén, till exempel. Är ni med? Man har liksom ändå, det finns en viss skillnad här. Det går bra att leva under vissa förutsättningar och i det stora hela. Men ibland, man måste dra gränser också. Och så är det ju för oss svenskar. Jämför med, i Sverige finns det många finländare. Och det går ju inte att, i princip att se skillnad på en svensk och en finne. Liksom. Eller? Möjligtvis när de börjar prata. Men vet ni när man ser vart hjärtat befinner sig någonstans? När man frågar en svensk då, finländare, vilket lag håller du på i hockey-VM? Då visar det sig rätt fort att det är Finland. Liksom. Och lite så här tänker jag att det är med oss också. Naturligtvis är vi stolta och glada över Sverige. Men primärt är det himlen vi tillhör. Och krockar det ibland, Sverige och himlen, då vet vi vart vi har vårt hjärta. Det är himlen. Och förhoppningsvis, och i bästa fall, så krockar det såklart inte. Sen vill jag också säga att Paulus, liksom, i hans så att säga, vision som han ofta återkommer till om hur det ska vara i Guds rike, i församlingen, då skriver han så här till Galaterna: här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Och här vill jag mena då att Gud har en tanke med oss som kristna, med oss som församling i våran värld. Vi är satta här som ett slags skyltexemplar för världen. att se på hur det borde vara i himlen. Eller hur det är i himlen. Är ni med? Vi är satta som ett exempel för världen. Vi ska liksom i församlingen visa hur det kommer vara i himlen. Här är vi inte jud eller grek, skriver Paulus. Alltså, det vill säga att det spelar ingen roll om du är svensk eller invandrare här i våran församling. Vi ser inte på dig som en invandrare. Vi ser dig som en broder eller syster. För vi är en familj. För oss är inte nationalitet på det sättet avgörande. Utan du är lika välkommen vilken hudfärg du än har, vilket land du än kommer ifrån, vilket språk du än kommer ifrån. För vi känner att vi är bröder och systrar i Jesus. Det är det som för oss samman, inte vår nationalitet. Är ni med? Så i församlingen kan det liksom inte finnas någon rasism eller främlingsfientlighet. För att vi ska höra ihop, och det som för oss samman är Jesus. Nummer två där, slav eller fri. Vi har inte slavar idag i Sverige på samma sätt som det fanns på romarrikets tid. Men vi har rika och fattiga. Och man kan säga att i församlingen, alltså det kan vara skillnad ute i samhället på rik och fattig. Olika klasser, olika nivåer, statusar och allt det där. Men i församlingen är det inte så. Eller det får i alla fall inte vara så. Här ska vi känna att är du rikast i Härnösand och du kan sitta och fika med en asylsökande flykting som inte kan svenska och ni känner ni bröder och systrar. Så ska det vara i församlingen. Och i vår församling, då är det inte ditt lönekuvert som avgör om du kan bli en ledare eller sitta med i styrelsen. Utan det är de gåvor som Gud har gett dig och som du får använda i tjänst för Gud. Det är det som vi tittar på. Inte liksom din liksom sociala status ute i samhället. I församlingen så är det andra saker som gäller. Och samma sak då givetvis man och kvinna. I församlingen ska det inte vara skillnad på det. Utan möjligtvis att det är så i samhället på de här tre områdena. Men inte i församlingen får det inte vara det. För här ska vi liksom på något sätt demonstrera hur Gud har tänkt i himlen. Det är därför också det är så dumt när vi kristna kivas och bråkas internt. För då visar ju upp en felaktig bild av himlen. För världen utanför. Ja, sen då vill jag ta upp ett exempel från Jesus. Han säger så här till exempel då i sin bergspredikan. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Och på Bibelns tid så hade salt två stycken användningsområden. Nummer ett, smaksättning. Så är det ju fortfarande då. Och nummer två, konservera saker och ting. Det gör vi inte på samma sätt längre för vi har kylskåp. Men smaksättning. Har ni ätit en maträtt som verkligen smakar ingenting? Jättetråkigt. Hur väl tillagat den är. Om det inte är saltat ordentligt och smakar bara ingenting. Det är ju supertråkigt. Och då får du då salta. Så får du smak och liv. Och liksom, det blir gott och det blir en fin middag av alltihopa. Salt har en förmåga att liksom skapa liv och glädje på något sätt. Och där tror jag att vi är satta i vårt samhälle att liksom salta. Bidra på ett positivt sätt här i Härnösand. Liksom. Ge liv och glädje. Nummer två då, ett konserverande effekt. Om du styckar en ko och så lägger du en köttbit på bordet. Och så låter du det gå ett par dagar. Vad tror ni händer med den där köttbiten? Den ruttnar, luktar illa, sprider en odör. Och här liksom har saltet, på den tiden då, kunde du salta den här köttbiten så att den håller sig i jag vet inte hur länge liksom, men ni fattar poängen. Man konserverar. Och på det sättet är vi kristna ett salt i vårt samhälle. Det vill säga, på din arbetsplats, innan du kom dit, så kanske det snackades skit. Och det folk baktalar varandra och betedde sig illa mot varandra. Men så kom du dit och så började du prata positivt istället. Är ni med? Det bidrar till någonting positivt. Och jag tror att vi kristna har en möjlighet att få bidra i vårt samhälle så att det inte ruttnar. Sprider en odör. Liksom, ni fattar vad jag menar. Vi är satta i vårt samhälle för att se till så att det inte ballar ur fullständigt. Utan vi ska bidra med någonting positivt. Sen fortsätter Jesus och säger så här att ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Enligt Johannesbrevet så är världen i den ondes våld. Och här liksom florerar synd, våld, död, sjukdom, ondska i världen. Liksom. Och mitt i det här, i det mörkret, så är det som att Gud har placerat församlingen som ett litet ljus i det där mörkret. Att ja, det må hända är ett mörker av ondska ute i världen. Men titta på församlingen, hur det lyser. Även om samhället är främlingsfientligt, så i församlingen så ser jag någonting annat. Främlingsvänlighet liksom. Även om fattiga förtrycks ut i samhället, så i församlingen, där delar de måltid med varandra, de, både fattiga och rika. De gör inte skillnad där. Är ni med? Även om kvinnor inte fick en chans på Bibelns tid liksom att delta i samhället på samma sätt. Men i församlingen kunde de bli ledare. Det var mängder med kvinnor som är ledare i de första församlingarna i Bibeln. Liksom. Läs Nya Testamentet, läs sista kapitlet i Romarbrevet. Hur Paulus spaltar upp mängd med kvinnor som är ledare. Så var det inte ute i samhället på samma sätt. Men i församlingen, det blir som ett litet ljus som sprider liksom Guds ljus från himlen ut i världen. Och då kan samhället se, aha, i församlingen funkar det så här. Och så blir man liksom, ser man det som ett positivt exempel. Och i mörka tider så lyser det där ljuset kanske lite extra starkt också. Så det är viktigt för oss att bevara och hålla fast vid de här principerna från Bibeln. Oavsett hur samhället förändras. Sen vill jag lyfta fram ett av mina absoluta favoritbibelord som jag märkte när jag skrev min bok. Hur mycket jag uppskattade det här bibelordet. Från Jeremia. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Och det här bakgrunden är då att Israel, och det är år 586 före Kristus. Och Israel har verkligen gått bort från Gud. Blivit ogudaktiga och betett sig illa, syndat. Inte gjort det de hade lovat Gud. De tillber avgudar. De beter sig illa mot flyktingar och främlingar. Och så vidare och så vidare. Det de hade sagt att de skulle göra, det gjorde de inte. Och då sa Gud, då gjorde Gud det han hade sagt att han skulle göra. Nämligen att om ni beter er så, då kommer ni åka ut från Israel. Då kommer jag skicka bort er i fångenskap. Så det hände. Det judiska folket hamnade i fångenskap i Babylon. Som är dagens Irak. Och där då fick de befinna sig i 70 år innan de fick komma tillbaka igen. De fick liksom lära sig en läxa där. Och när de då skickades dit, de hade blivit besegrade av babylonierna i krig. Jerusalem hade bränts och raserats, templet revs. Och de få som överlevde skickades då i fångenskap till Babylon. Fiendens huvudstad. Där skulle de vara. Hur skulle du tänka dig att få hamna i fiendens huvudstad? Säkert att man tänkt att man skulle vara lite rebellisk, försöka starta någon befrielserörelse eller liksom liten gerilla eller någonting. Och försöka komma tillbaka till Israel, liksom, Guds land och så vidare. Men nej, Gud sa till det judiska folket när de skickades bort: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och här tror jag att det finns någonting vi kan lära oss, vi kristna. Judarna skulle leva som främlingar i ett annat land. Hos fienden. Guds folk skulle leva som främlingar i världen. Precis som du och jag gör. I vårt samhälle. Och i där, i fångenskapen, i exilen, där de skulle leva hos fienden, då säger Gud, för det första, sök Babylons bästa. Sök Härnösands bästa. Be för den. Be för stan. Be för Babylon. Be för fienden. När det går väl för den, går det också väl för er. För att när vi liksom inte längre, alltså när vi älskar våra fiender helt enkelt, när vi ser på människor i vårt samhälle som människor vi ska be för, vi ska visa kärlek till, istället för att se dem som fiender, då händer någonting där. Sen jag tror jag har nämnt det här förut, men vet ni hur många gånger ordet shalom finns med i det här bibelordet? Kan ni det? Och vart? Det tycker jag, det här ordet shalom är ju sånt otroligt fint ord. Det betyder fred. Eller frid. Man kan liksom, på svenska blir det som två olika saker. Men alltså att man har fred. Det vill säga, vi har, alltså på svenska betyder fred att man inte har krig. Att man har fred istället. Men shalom, det betyder det. Men det betyder också någonting mer. Det betyder inte bara att det liksom inte är krig. Utan det betyder också att man har ett tillstånd av välfärd. Välgång för landet. Då är det shalom, någonting positivt. Att det är fred innebär egentligen bara avsaknad av det negativa på svenska. Men på hebreiska, då är det både avsaknad av det negativa och någonting mer positivt som händer. Att landet funkar väl. Och då är det så här. Det här ordet shalom finns på tre ställen i det här bibelordet. Och då blir det så här. Sök den stads shalom, dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går shalom för den, går det också shalom för er. Alltså sök fred med era fiender. För i den freden, mellan er två, ligger er fred också ju. Så vill ni ha fred själva, då behöver ni visa kärlek mot era fiender. Så jag tycker det är ett jättefint bibelord där. Det är ju den här utsträckta handen till det okända, till främlingen. Det är i den utsträckta handen som freden skapas. När vi bjuder in människor, när vi visar kärlek mot dem som kanske är okända, mot flyktingar, mot främlingar och så vidare. När vi bjuder in och visar välkommen till oss, du välkommen här. Vi vill visa dig kärlek. Det är där någonstans fred uppstår, broderskap liksom. Ja, det var lite så här tankar som jag har haft att vi också som församling ska liksom, precis som de levde i Babylon, vi ska leva i Härnösand och sträcka ut vår hand till vårt samhälle och visa kärlek och visa, vara ett skyltexemplar för himlen. Sen vill jag nu som avslutning också ta två exempel från två personer som gjorde de här sakerna. Den första är Daniel. Och se vad vi kan lära från de här två personerna. Han var en av de här flyktingarna. De här judiska flyktingarna som tvingades i exil i Babylon. Han var en av dem. Och då står det faktiskt om han då att den babyloniska kungen befaller att man ska välja ut några av de liksom förnämsta judiska ungdomarna och utbilda dem i babylonisk kunskap. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk och få liksom tjäna i kungens palats. Så Daniel, den här store profeten och ledaren och gudsmannen, han börjar sitt liv egentligen som en flykting. Gud har ett särskilt hjärta för flyktingar och vill ofta hjälpa dem på olika sätt. Och det kommer vi se nu här, för att Daniel, när han får det här då så att säga erbjudandet påtvingat att få bli en av kungens tjänare, då bestämde sig han för, står det, i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Så om man då tänker att man ska engagera sig i det babyloniska samhället eller i det världsliga Härnösand, om ni nu förstår mig rätt, Då tänker jag att man ska lära sig principerna här av Daniel. Ja, jag kan absolut tänka mig att liksom betjäna Babylon. Men det finns gränser. Jag kan gärna lära mig eran liksom, vetenskap, litteratur, bli en av ledarna, bli en av tjänarna och så vidare. Absolut. Men jag har gränser för vad min tro accepterar. Och här drar Daniel då gränsen vid oren mat. Och för judarna vet ni att det var viktigt med kosher. Det ena med det andra liksom. Det var viktigt, man fick inte äta gris och sådana grejer. Så jag kan tänka mig att det är det han syftar på, Daniel. Det är lite oklart. Det kunde också ha varit att Babylonen offrade sin mat till avgudar och han kände att jag kan inte äta det liksom. Vi vet inte exakt. Men hur som helst, han säger nej, det här rimmar inte med min tro. Punkt. Och där tänker jag att vi kristna lär oss av Daniel. Ja, vi engagerar oss politiskt. Vi bidrar till vårt samhälle med de gåvor Gud har lagt ner i oss. Men vi drar gränser också för vad vi kan göra som kristna. Det är viktigt, tror jag, att man inspireras av Daniel på det sättet. Och Gud välsignade Daniel, står det. För han sa ju det, jag ska inte äta kungens mat liksom, utan de ska bara äta grönsaker. Och då står det så här då, att efter de här 10 dagarna visade sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet de skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Åt dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Ja, så Gud välsignade dem när de var trogna mot Gud. Det här är ju bara ett exempel här med maten. Det kunde ju varit något annat. Men när vi kristna är trogna Gud och drar våra gränser och står fast vid vad vi tror på. Vi bidrar med allt positivt vi kan, men vi har gränser. När Gud ser det, då välsignar han det. Att vi står trofasta i våran tro. Vi står fast vid vår tro på Bibeln som Guds ord. Det ena med det andra, är ni med? Vi behandlar inte människor illa. Vi stiftar inte ogudaktiga lagar. Vi har våra gränser. Men vi bidrar gärna positivt. Då välsignar Gud det. Och sen låter Gud använda Daniel för att välsigna kungen med de gåvor Daniel hade fått av Gud. För det står ju då att kungen i Babylon fick ett bekymmer med en dröm och så vidare. Och han var så arg över att ingen kunde tyda den här drömmen att han bestämde sig för att döda alla vise i Babylon, inklusive Daniel. Men då använde Gud Daniel för att berätta för kungen då den här hemligheten som ingen kunde tyda. Och då står det också här i tycker jag är så fint, i Daniel kapitel 2, 27 här. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Jag tror att Daniel, när han var där i palatset och tjänade på, så ville han förmodligen dela sin tro med kungen. Men han hade liksom, hur gör man det? Hur vågar jag ta upp den frågan? Liksom? En jude som tror på Israels Gud, vem är jag? Liksom? Så jag tror att han ville nog, men han hade liksom aldrig chansen. Men här, när kungen Nebukadnessar ställer till med det här besväret, då får han chansen. Och då säger han, men det finns en Gud. Och så berättar han för kung Nebukadnessar. Och här tänker jag att när vi tjänar ut i samhället, när vi försöker bidra så gott vi kan med de gåvor vi har fått, när tillfället ges, då passar vi på. Men det finns en Gud i himlen. Det gjorde Daniel. Och så blev kungen välsignad av Daniel genom de gåvor som Daniel hade. Och det leder då till att kung Nebukadnessar, står det så här då i vers 48. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels provins och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. Så Daniel sökte inte den här tjänsten själv, men tack vare att han var duktig på det han gjorde och använde Gud och så vidare och trogen mot Gud, så upphöjde till slut det världsliga samhället honom till en ledarposition. Så han blev en hög politisk företrädare i Babylon. och ledare för alla de vise i Babel. Och vet ni vilka de vise är ett par hundra år senare? De vise männen som kom och till Jesus när han föddes. Så han blev till välsignelse för Jesus, tror jag. Att Daniel berättade för de här vise i Babylon allt om Messias och undervisade dem. Och de förde det vidare. Och så småningom ett par hundra år senare så några av dem visste ju att ja, men Daniel hade ju sagt att det ska komma en Messias i Betlehem. Så det är nog dags för oss att besöka honom. Det tycker jag är en liten fin detalj som man kanske inte alltid tänker på. Men det är tack vare Daniel. Ja, sist då, men inte minst, så ska vi titta på Josef. Också en sån här person som engagerar sig politiskt i sitt samhälle. Men även han börjar sitt liv som en flykting. Nästan alla i Bibeln har varit flyktingar. Har ni tänkt på det? Nästan varenda person i Bibeln har någon gång i livet varit en flykting. Mose flydde ut i öknen. David flydde till Adullams grotta. Elia flydde till bäcken Kerit. Josef var en flykting i Egypten. Jesus var en flykting i Egypten. Israel levde som fångar och främlingar i Egypten. Är ni med? Hela tiden så återkommer det här. Gud vill använda flyktingar. Och då, det står ju då att hans bröder sålde honom till Egypten. Så han börjar sitt liv på ett väldigt besvärligt sätt. Men det behöver inte betyda att livet är slut för det. Utan Gud har alltid en chans till upprättelse. Då står det samma sak egentligen som Daniel. Att Gud välsignar Josef. På samma sätt som han välsignade Daniel. Herren var med Josef, står det. Och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska herres hus. Och hans herre såg att Herren var med honom. Eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Så Josef, han tjänar på. Han gör sina grejer och allt det där. Och blir välsignad. När han är trogen i det lilla så välsignar Gud det. Och hans herre då ser det. Och uppskattar Josef. Men sen händer det här då som vi kanske många av oss känner till. Att hans herres fru, alltså Potifar hette herren då. Potifars fru vill ligga med Josef. Och försöker förmå Josef till det. Att göra det. Och då står det så här då. Efter en tid händer det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sa: ligg med mig. Men han vägrar. Återigen. Josef är trogen mot Gud. När det världsliga liksom frästar på. När liksom världen, samhället försöker, alltså det världsliga samhället försöker förmå gudsmannen Josef att bli världslig, så att säga. Då är Josef fortsatt trogen mot Guds ord, mot Gud. Nej, det här är fel. Jag tänker inte göra det. Han råkar i trubbel på grund av det. För att, som ni kanske känner till, hamnar han i fängelse. Han blir baktalad. Och så. Men Gud är med även där och välsignar. Fortsätter välsigna. Så det är en viktig princip. Fortsätt vara trogen mot Gud. Även när världen frestar med det ena och det andra. Och så småningom så leder det till att även Josef blir upphöjd. Precis som Daniel. Står det så här i första Moseboken 41. Farao säger så här: du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Och Farao sa till Josef: se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Han blev i princip statsminister. Och Farao liksom var motsvarande kungen. Så blev alltså Josef statsminister i Egypten. Världens då kanske mäktigaste land. Han upphöjdes till den finaste positionen man kunde få näst på efter Farao. Tack för att han var trogen och han tjänade i det lilla och försökte bidra med sina gåvor till någonting positivt till sitt nya samhälle då, Egypten. Och jag vill lyfta fram ett exempel här på hans tjänande. Han försökte söka sitt nya samhälles bästa. Han försökte göra det så gott som möjligt för sitt samhälle då, Egypten. Och då står det så här: under de 7 goda åren gav landet skörd i överflöd. Under dessa 7 år samlade Josef in allt ätbart och lagrade det i städerna. I varje stad lagrar han den föda som kom från fälten runt omkring. Han samlar in, han vet att han har fått uppleva från Herren att det ska bli 7 goda år och sen 7 svåra år. Så under de 7 goda åren samlar han in så att man ska kunna ha tillräckligt med mat när det blir 7 svåra år. Han arbetar för sitt samhällets bästa. Och sen när det då blir 7 svåra år står det så här. När svälten hade brett ut sig över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men svälten blev allt svårare i Egypten. Och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd. För svälten var svår i hela världen. Det blir en klimatkatastrof i världen. Och Josef har ju då sett det här från Herren. Så han har förberett och är beredd att bli till välsignelse för Egypten. Men det uppstår ju klimatflyktingar över hela världen. Som får komma till Josef och han får liksom välsigna dem. Han får ge bistånd till sitt gamla hemland faktiskt. När det kommer klimatflyktingar och behöver mat. Så på det här sättet så fick han bli till välsignelse för sitt samhälle. Och avslutningsvis. Här är några punkter som jag tycker är genomgående. Nummer 1. Vi är främlingar i Sverige. Vi ska se på oss själva som vi lever i världen. Det är ett annat samhälle än vad vi tillhör, men vi lever här och ska försöka bidra positivt till det samhället. Men vi ser på oss själva som att vi tillhör egentligen någonting annat, det vill säga himlen. Nummer 2. Vi ska vara ett ljus i den här mörka världen. Vi ska visa på någonting positivt från himlen. Vi ska söka Gud, låta Gud inspirera oss så att vi kan få lysa det ut i världen. Nummer 3. Vi måste fortsätta vara trogna mot Gud. För samhället förändras fram och tillbaks och så vidare och så vidare. Det ändras det ena med det andra. Synen på det ena med det andra. Men vi står fast vid vår tro. Vi ändrar oss inte utan vi står fast i Guds ord och låter det vara våran ledstjärna. Liksom. Oavsett vad samhället tycker om det så står vi fast i vad Gud har sagt till oss. Nummer 4. Vi är noga med att liksom ta emot också Guds välsignelse. Han vill välsigna Härnösand genom oss. Det finns saker som samhället inte kan göra utan oss. Och Gud vill välsigna Härnösand. Och vi måste ta emot de välsignelserna också. Och se på oss själva som att men Gud vill använda oss för vårt samhälles bästa. Och sen då, när det då samhället så att säga upphöjer oss, om de nu vill det. Då ska vi också ta emot det förtroendet och inte se det som någonting dåligt utan som något positivt. Att vi får vara med och bidra med det Gud har gett till oss. Ja, och sen då att vi försöker då arbeta för att bli till välsignelse för vårt samhällets bästa. Vi ska be tillsammans. Det kanske är så att du känner dig inspirerad nu. Ja, du vill också bidra till samhället. På något sätt. Kanske Gud vill lägga någonting i dig. Liksom. Ja, jag vill också vara som Josef och Daniel. Jag vill också vara som Paulus. Jag vill också bidra. Både indirekt här i församlingen som ett ljus i mörkret. Men också direkt ute i samhället. Genom att göra något positivt. Vi ska be att Gud välsignar dig då. För han vill göra det. Vi ser det gång på gång i Bibeln. Att Gud gärna använder oss kristna för att bidra till samhällets bästa.